Ja, det är Åke Sandin det här, och då följer inte helt överraskande ett nytt Radio Tuff, alltså Tyresö U-lands- och fredsförenings sändningar, som faktiskt nu snart till hösten har hörts i hela 30 år. Innehållet i största korthet av Radio Tuff nummer 1389. Ja, Monica Kjellin och jag, vi delar ut massor av verbala rosor under devisen "Hellre tända ljus än bara förbanna mörkret". Fredsveteranen Thomas Magnusson, han intervjuas om sin nyutkomna bok med titeln "Somalia, hot eller hopp" och med undertiteln "Ett land som aldrig lämnas i fred, ett folk som aldrig ger upp". Och sen hör vi den amerikanska sångerskan och fredsaktivisten Joan Baez sjunga. Men vi läser också upp en av hennes ironiska texter som börjar: "Vad skulle du göra om någon anföll din gamla mormor?" Men först 22 sekunder Louis Armstrong för att komma i den rätta positiva stämningen.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see about.
Ja, i det här tuffa programmet, Monica Kjellin, är vi ju ganska positiva, just i Louis Armstrongs anda. Honom hörde vi alldeles nyss. Vi delar ut rosor, en förskräcklig massa. Vem vill bli den första rosen?
Det tycker jag att Tyresö skola ska ha, som den 8 juni har sitt dagsverke för tusentals fattiga indiska barn som sedan många år, tack vare tufft stöd, fått skolgång och bättre levnadsförhållanden. Har man ingen behov av att anställa unga dagsverkare kan man ändå stödja dagsverket genom ett bidrag på Tuffs insamlingskonto, plusgiro 793636-2.
Varifrån vartenda öre går oavkortat till ändamålet. Sen vill jag ge en ros till Alexander Palmer, den yngste Tuff-styrelsemedlemmen, som i vintras var bland de aktivister som besökte Indien och blev imponerade av de omfattande Tuff-projekten där. Han har vid flera tillfällen nu framträtt i Tyresö skola, det är hans gamla skola det, och inför dess dagsverke för elever och personal informerat om hur fint pengarna används i Indien.
Och Tuffs biståndsprinciper, det är dels att varje insamlad eller inarbetad krona oavkortat ska skickas till ändamålet. Dels att användningen av pengarna regelbundet kollas upp genom besök på plats.
Detta får också en ros. Liksom Dagens Nyheter som 18 maj hade nästan en helsida med rubriken
Så mycket tjänar de på biståndspengarna.
Det rör sig faktiskt om miljonbelopp i årslöner till de stora biståndsorganisationernas chefer. I Tuff och Radio Tuff avviker vi positivt genom att alla här jobbar helt oavlönat, faktiskt sedan 30 år tillbaka. Och en ros också till fredsveteranen Thomas Magnusson, som du väl känner väl, Monica.
Ja, mycket fin kille.
Ja, han kommer nu ut med boken "Somalia, hot eller hopp", med undertiteln
"Ett land som aldrig lämnas i fred, ett folk som aldrig ger upp".
Och om en stund hör vi här i Radio Tuff Thomas själv berätta om sin bok. Sen en ros till stormuftin av Damaskus, Syrien, Ahmad Badreddin Hasso, som frank förklarar att det inte finns några heliga krig. De förs av politiska skäl, menar han, och hävdar att religioner betyder fred och hänsyn till medmänniskor. Det vore ju väldigt bra om IS, Islamiska staten, och andra organisationer som krigiskt eldar upp sina unga proselyter med religiösa fraser tog intryck av det. Inte heller erkänner han den här stormuftin, klyftan mellan shia och sunnimuslimer, utan säger:
jag är både sunni och shia.
Ja, det är bra. Sen en ros till Aftonbladet som nyligen hade en utförlig recension av historikern Miriam Gebhardts nya bok om hur många hundratusen tyska kvinnor och flickor våldtogs av seglarnas soldater kring krigsslutet 1945. Och det här otäcka ämnet, det behandlades i förra Radio Tuff nummer 1388.
Och så en ros till Sveriges Radios ofta hörvärda program Studio 1, som den 28 maj hade en rapport om Islamiska statens grymma sexuella våld mot kvinnor och flickor som inte tillhör deras extrema variant av islam.
Det var jättevidrigt, och vidrigheter sker ju tyvärr ofta i krig. Och det var så otäckt att höra så att man inte ville tro att det var sant.
Mm.
Men å andra sidan var det en FN-rapport som rapporterade om detta. Ja, sen en ros till Radioteatern på P1 som i två delar sände Gunilla Breskus dramatisering av den vitryska författaren Svetlana Alexejevich bok Kriget har inget kvinnligt ansikte. Och i presentationen hette det:
man borde skriva en bok som gjorde en så äcklad att själva tanken på krig skulle framstå som motbjudande och vansinnig. Till och med generalerna skulle bli äcklade.
Och i ett uttalande om svenska mediers ensidighet var Gunilla Bresky kritisk. Hon sa bland annat:
vissa dagar orkar jag inte höra på radio eller läsa dagstidningarna. Jag anser att de svenska medierna har en väldigt onyanserad bild av Ryssland. Som journalist har jag fått lära mig att alltid låta flera sidor komma till tals. Men alla sådana där journalistiska grundregler struntas det i när det gäller Ryssland.
En ros också till presentatören i tv från Eurovisionsslagen i Wien. Hörde, var du uppe och hörde på den?
Ja.
Hon heter Alice Tomler som tvangs att läxa upp den föga sportsliga publiken som buade varje gång den ryska sångerskan Polina Gagarina fick höga poäng. Hon sa:
musiken borde vara överordnad politiken.
Fast hon alltså bland annat. Trots de antiryska utbrotten blev dock Gagarinas låt tvåa efter svenske Måns Zelmerlöw. Sen en ros till Sven Hildman, en veteran inom diplomatin och politiken. Han är före detta statssekreterare i försvarsdepartementet och före detta ambassadör i Moskva. Han hade ett framträdande på ABF-huset i Stockholm nyligen och talade om NATO och den svenska alliansfriheten. Några punkter ur hans anförande löd så här:
ett isolerat ryskt anfall på Sverige är helt osannolikt. Sverige har inte ett sådant strategiskt intresse för Ryssland. Ryssland vill överhuvudtaget inte ha ett krig med EU och NATO.
Det var inte chans. De har 8-9% av NATOs militära styrka.
Mm. Och ett svenskt medlemskap i NATO ökar därför inte Sveriges säkerhet utan leder istället till ökad spänning i vårt område. Och till sist, den svenska säkerhetspolitiken bör prioritera att bidra till avspänning mellan stormaktsblocken.
Sen roser till de som samlades på Medborgarplatsen den 25 maj för att protestera mot den stora stridsflygövningen som den dagen startade i Norrland. Den efterföljs tyvärr av en ännu mer bizarr övning den 5-20 juni. Den har namnet Baltops, som Göteborgspostens rubrik den 20 maj löd:
NATO övar landstigning i Sverige.
Och då deltar 17 nationer, cirka 4 500 soldater, ett 50-tal fartyg, ett 50-tal stridsflygplan och helikoptrar, en ubåt, 10 stridsbåtar och ett flertal fordon. Och amerikanska bombplan B-52 övar minfällning utanför Skåne. Och därför en ros till Jonas Sjöstedt som tycker att det faktum att även amerikanska bombplan deltar i militärövningen i södra Sverige. Han säger så här.
Jag växte upp med tv-bilder på utraderade vietnamesiska byar och barn som massakrerades av just de här flygplanstypen. De är också en del av USAs kärnvapentaktik. Deras strategiska bombflyg som ska kunna ha kärnvapen. Jag tycker att Sverige ska ha en tydlig politik för kärnvapennedrustning. Då stämmer inte det med att man övar ihop med de planen.
Sen rosar till de smarta människor som löser sina presentproblem genom att skaffa Tuffs mangogram. De som bidragit till att 130 000 mangoträd finns planterade i hundratals fattiga indiska byar. Och de kan väl beställas av dig, Monica Kjellin. Vad har du för telefonnummer?
712 25 81.
Du är duktig på siffror, hör jag.
Yes.
Eller på e-post till tuffmail@spray.se.
Och till sist då vill du då att de kloka, solidariska människor som stöder Tuff genom sitt medlemskap...
Får rosor också,
ja. Ja, precis. Tack vare dem drabbas inte Tuff av det problem som många andra lokalföreningar nu i tilltagande grad lider av, utan kan även ha över 400 medlemmar.
Ännu, ja.
Ja. Välkommen du också som medlem genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 bidra med 200 kronor och gärna 80 kronor till för familjemedlem.
Och därmed så har vi delat ut en massor av rosor,
ja.
Och faktiskt följt Martin Luther Kings gamla devis, hellre tända ljus än bara förbanna mörkret. Tack Monica.
Tack.
Och på telefon till Radio Tuff ända från Göteborg har jag med mig en gammal kompis, Thomas Magnusson, som i decennier har verkat för fred som Svenska fredsordförande och sen som president i IPB, vet ni vad det är, International Peace Bureau. Men nu har du kommer du ut med en bok. Vad har den för titel, Thomas?
Ja, boken heter Somalia, hot eller hopp.
Vad är det för hot vi har från Somalia?
Nej, alltså jag tänker mycket på alltså situationen i Somalia då, va? Som upplevs som både hotfull genom det vi hör om pirater, Al-Shabaab och liknande, va? Plus att det då är en orolig del. En så att säga failed state som man säger då, va? När man
en misslyckad stat.
Ja, men den där bilden tycker jag man ska ifrågasätta en hel del också. Det är det jag gör i boken bland annat, va? Därför att väldigt mycket har ju fungerat i Somalia under de här 20 senaste åren som jag har så att säga följt utvecklingen.
Men varför har så
bra? Trots att man inte har haft någon regering så har väldigt mycket fungerat i landet, va? Och när, ja.
Men varför har så många flytt ifrån Somalia? Det finns väl tiotusentals somalier här i Sverige, va?
Jo, de första somalierna kom ju på omkring 1990, va? Och då var det inbördeskrig. Det fanns en diktator som hade liksom förött landet som hette Siad Barre, va? Och det var den första orsaken till flyktingar, va? Sen fortsatte ju det här kriget mellan de här olika befrielserörelserna. Det var ju så att ingen rörelse var stark nog att så att säga ta över makten efter diktatorn, va? Man brukar säga det att de här olika krigsherrarna som det var ju Barres gamla medarbetare som försökte ta över, va? Och de var ju långt odugligare än vad han hade varit, så att då fortsatte kriget, va?
Och undertiteln i din bok, Thomas Magnusson, den är någonting om att ett land som aldrig lämnas i fred. Jag minns att USA gjorde något inhopp i Mogadishu, huvudstaden i Somalia.
Det var ju under inbördeskriget, eller direkt efter att diktatorn hade fallit, va? Och så. Men, och det var slutade ju med att... de här bilderna i tv på att döda amerikanska soldater släpades runt på gatan.
Ja, otäcka bilder.
Väldigt otäcka bilder. Och det var ett väldigt otäckt fortsättningskrig då efter det här inbördeskriget, så att säga. Det fortsatte ju då, va. Men sen har ju USA varit där så många gånger, va. Fast inte med egen militär, va? Utan man har ju uppmuntrat dels Etiopien och dels Kenya att gripa in. Man har haft väldigt mycket drönare i luften, va. Plus att så ett stort bekymmer är att USA tillsammans med de gamla kolonialmakterna har försökt att så att säga styra och ställa i Somalia och oftast gjort fel.
Och det var Italien, England och Frankrike?
Italien. Och Frankrike var de stora kolonialländerna där i detta området.
Men du, Thomas, du har en mycket nära anhörig som är från Kenya. Och vad Al-Shabaab gjorde i Kenya, det upprörde ju oss alla när de mördade, jag tror det var 150 unga kenianer på ett universitet. Det var väl Al-Shabaab från Somalia det, va?
Ja, så vitt man vet så var det ju det, va. Och Al-Shabaab tog ju på sig detta också. Al-Shabaab är ju en väldigt hänsynslös rörelse då, va. Och huruvida det var somalier från Somalia eller om det var grupper i Kenya som gjorde dådet. För det finns det finns ju Al-Shabaab-grupper i Kenya också, har funnits många gånger.
Ja.
Då du trädde i den delen av Kenya där bor då etniska somalier.
Och de flesta somalier är muslimer, va?
Ja, man kan säga att i Somalia är alla muslimer, va? Och i Kenya är säkert nästan alla somalier också muslimer.
Ja.
Du men nämnde... Det är Kenya 50-50 ungefär kristna och...
Somalia ligger ju vid vad som kallas för Afrikas horn, va?
Afrika.
Och det är... båtleder in till Röda havet och så vidare. Och där utanför har det varit somaliska pirater, så att till och med Sverige har skickat fartyg. Hur är det idag då med den där piratverksamheten? Hur börjar den?
Ja, piratverksamheten i Somalia börjar ju med att man, alltså somalierna som har ganska enkla båtar till sitt fiske, alltså kustnära fiske, såg stora, framförallt europeiska och fartyg från Thailand och så vidare, komma och fiska väldigt nära kusten. Det påverkade deras möjligheter till det egna fisket, va. Och så upptäckte man att man kunde jaga iväg de här med de här vapnen som man då hade kalasjnikovs och annat, va. Och det här orsakade sen att man utrustade sig och började ta även fartyg som gisslan. Man upptäckte att det där gick, va. Men tjuvfisket har ju fortsatt hela tiden, va. Och tjuvfisket har inte fungerat svenska och EUs övriga insatser inom farvatten gjort någonting åt. Det är liksom en typisk sån här bild av helheten, att vi tillåter oss en hel del när det gäller vad vi vill göra i utomlands och där Sverige då deltar, va. Men vi låter alltså inte folk få en egen självbestämmande rätt över sitt eget land och sina egna möjligheter, va. Och det där är en röd tråd i min bok, va, därför att jag menar nog att kaoset i Somalia i väldigt stor utsträckning hänger samman med att västvärlden har varit där och försökt styra och ställa och inte gett somalierna möjlighet att forma sin egen framtid.
Är du hoppfull om denna somaliska framtid?
Ja, det är lite 50-50, va? För att om landet lämnades i fred, va, så skulle nog utvecklingen kunna gå åt rätt håll, va? Och då finns det förutsättningar att man skulle ta itu med både Al-Shabaab och andra saker på ett bra sätt, va? Men när omvärlden hela tiden blandar sig i, va, och man ser att än den ena än den andra ledaren som kommer fram egentligen är tillsatt från utlandet, tillsatt av amerikanska intressen och så vidare. Så den är man förmodligen en stark förkänsla i Somalia.
Vad har USA för glädje av det?
Ja, alltså det finns ju olja i de här vattnen, va? Eller i det här landet, va? Och det är ju ännu inte någon olja som har tagits fram i Somalia, men det finns oljereserver här, va? Som kan avlösa andra områden när oljan börjar tryta framöver. Så okay. Att det är det gamla vanliga, så att säga, makt, inflytande.
Vi får läsa din nyutkomna bok, så vet vi ännu mera om detta land Somalia. Och boken heter Somalia, hopp.
Hot eller hopp, va?
Hot eller hopp.
Och det är den första boken om Somalia som har kommit ut på svenska sedan början på 1990-talet. Så jag tyckte också att det var på tiden att det kom.
Bra jobbat, Thomas Magnusson. Och god tack. Fortsättning på våren och sommaren. Tack. Vi hörs väl igen snart. Hej.
Hej.
Nu ska vi här i Radio Tuff ägna oss åt den amerikanska sångerskan och fredsaktivisten Joan Baez, som är en av mina verkliga favoriter. Först ska vi höra henne sjunga och sen läsa ett avsnitt, ironiskt avsnitt ur hennes bok Det sorgsna nöjesfältet. Den här sången, det är Pete Segers berömda sång Where Have All The Flowers Gone? Men Joan Baez, hon sjunger på det näst ryska största europeiska språket, nämligen tyska. Sag mir wo die Blumen sind. Och texten kanske inte förstås av alla, men den är mycket enkel. Det är, man frågar var flickorna har tagit vägen. Jo, det är killarna som har tagit hand om dem. Och har killarna tagit vägen? Jo, de har blivit soldater. Och vad har hänt med dessa soldater? Jo, de har hamnat i massgravar. Och på dessa massgravar växer blommorna igen. Och flickorna kan plocka dem. Joan Baez.
Sagt mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir wo die Blumen sind, Mädchen flüchten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird sagt man ge förstej. Und sagt, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sagt, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sagt, wo die Soldaten sind, über Gräber weht der Wind, wann hört man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sagt mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Ja, vi hörde alltså John Baez sjunga på tyska, Where Have All The Flowers Gone. Men hon var också författare, skrev bland annat en bra bok som heter Det sorgsna nöjesfältet. Där hon bland annat berättar om hur hon 1972 under julen i Hanoi upplevde de massiva bombningarna av den nordvietnamesiska huvudstaden. I sin bok förekommer bland annat ett antal frågor till någon som är fredsaktivist eller pacifist. Och jag får väl spela den här utfrågaren, som påstridiga utfrågaren. Och du, Monica Sahlin, du får väl vara pacifisten i den här dialogen.
Tack för det.
Ja, här börjar. Okej då, du är alltså pacifist, Monica. Men vad skulle du göra om någon anföll din mormor till exempel?
Anföll min stackars gamla mormor?
Ja, du är i ett rum tillsammans med mormor. Och så kommer det en kar och tänker anfalla henne. Och du står alldeles intill. Vad skulle du göra?
Jag skulle ropa länge leve mormor och sen gå ut i rummet.
Nej, men allvarligt talat. Låt oss säga att han hade en pistol och tänkte skjuta henne. Skulle du skjuta honom först då?
Har jag också en pistol?
Ja, det har du.
Nej, jag är pacifist. Jag har ingen pistol.
Nej, men låt oss säga att du har det.
Okej, är jag en bra skytt?
Ja, jättebra.
Då skulle jag skjuta pistolen ur handen på honom.
Nej, du är ingen bra skytt.
Då skulle jag inte våga skjuta. Skulle jag kunna skjuta mormor istället?
Okej då. Då tar vi ett annat exempel. Du kör en lastbil. Du är på en smal väg med ett brant stup på din sida. Det sitter en liten flicka mitt på vägen. Du kör för fort för att kunna stanna. Vad skulle du göra?
Jag vet inte. Vad skulle du göra?
Ja, men det är jag som frågar. Och det är du som ska svara, som är fredsaktivist.
Jo, jag vet. Har jag kontroll över bilen?
Ja, det har du.
Om jag skulle tuta så hon hinner undan, vad säger du om det?
Nej, hon är för liten för att kunna gå. Och signalhornet på din lastbil funkar inte.
Ja, men då gör jag en sväng till vänster om henne, eftersom hon inte kan gå någonstans.
Nej, det är ett stort jordras på den sidan av vägen.
I så fall skulle jag köra lastbilen rakt ner i avgrunden och rädda den lilla flickan.
Men låt oss säga att du har en annan person med dig i lastbilen. Vad skulle du göra då?
Vad har det att göra med om jag är pacifist eller inte?
Ja, men ni sitter ju två i bilen och det är bara en liten flicka på vägen.
Det är någon som har sagt, om man har att välja mellan något verkligt ont och något tänkt ont, då ska man välja det tänkta onda.
Vadå? Vad menar du?
Jag undrar bara varför du är så ivrig att ta död på alla pacifister.
Nej, men det är inte alls det. Jag vill bara veta vad du skulle göra om
jag satt med en god vän i en lastbil och körde mycket fort i en farlig passage där det satt en 10 månaders flicka mitt på vägen med ett jordras på ena sidan och ett brant stup på den andra.
Just det.
Antagligen skulle jag tvärbromsa så att min vän flög ut genom vindrutan. Sen skulle jag sladda mot jordskredet, köra över den lilla flickan, slungas ner för stupet och gå på en säker död till mötes. Och på ravinens botten står mormors lilla stuga och lastbilen brakar rätt igenom taket och exploderar i finrummet. Där stackars mormor alltså blir anfallen både för första och sista gången.
Så långt Jumba Es. Och jag minns vid ett tillfälle för många år sedan när vi spelade upp den här dialogen i Hanvikens skola för någon mellanstadieklass. Och då blev vi väldigt chockerade av en fråga från en liten kille. Han sa,
varför kunde du inte ha kört över den lilla flickan?
Ja, och då tänkte vi, här finns det en blodtörstig liten krabat. Och vi var förskräckt. Men han var logisk. Du minns, du vet, du ser den där tv-serien Smart, är jag smartare än en femteklassare?
Ja, just det.
Det var vi inte vid det tillfället. För han förklarade så här. Ja, men
en sån liten flicka som sitter på vägen får ju plats under en stor lastbil och klarar sig om hon inte träffas av hjulen.
Det är ju helt rätt. Den är så hög, va?
Ja, just det.
Ja, det är alltså Åke Sandin här i Radio Tuff. Och jag hoppas nu få behålla hälsan så jag kan göra ett nytt Radio Tuff om 14 dagar, den 14 juni. Första gången klockan 17. Sen hörs ju Radio Tuff 3 gånger per dygn på 91,4 MHz. Men man kan ju lätt hitta den när som helst på webben tyresoradion.se. Njut nu av den härliga månaden juni, kära lyssnare.